Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Israelerna viker ju inte en tum, de säger bara nej, vi förhandlar inte med terrorister, punkt slut. Och som du säger, man får ju ändå förstå, visst, tyskarna gör väldigt många fel här på ganska kort tid. Fel som får så fatala konsekvenser, men det här är ju första gången man har utsatts för något liknande. Man vet helt enkelt inte hur man ska hantera det här, så man försöker helt enkelt förhandla. Polischefen beger sig till Olympiabyn, han träffar den vitklädda mannen med svärtat ansikte och upprepar, som bara säger att nej, men vi har våra krav, det är som gäller, vi ska ut de här palestinska fångarna och Bader och Meinhof ur de tyska fängelserna. Okej, säger de, vi flyttar tidsfristen fram till klockan 12.
3 timmar till.
Och det jag tycker är lite märkligt här då är att då fortsätter de olympiska spelen. Man bryter ju inte, utan Japan spelar volleyboll mot Tyskland, tror jag, mot Västtyskland. Och så rapporterar man växelvis från tävlingarna och från det här pågående gisslandraman som man inte riktigt vet vad det ska ta vägen då ju.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt faktiskt.
Idag har jag tänkt att vi ska flytta oss nästan på exakt faktiskt 50 år tillbaka i tiden. Vi ska flytta oss tillbaka till 70-talet och vi ska prata om de här terroristorganisationerna och de terrordåd som skakade världen under det här dramatiska decenniet. Men jag tänker då att vi särskilt ska uppehålla oss vid den här massaken som den palestinska terrorgruppen Svarta September genomförde i samband med de olympiska spelen i München i september 1972. Och de här händelserna har ju också en viss koppling till den västtyska terrororganisationen Baader-Meinhof, som på något sätt har blivit själva sinnebilden, tror jag, för den västeuropeiska terrorismen under just detta decennium. Men Andreas, jag vet ju att du har en alldeles särskild relation till de här händelserna i München i början av september. Berätta.
Ja, alltså jag vet ju att jag har en tendens att använda alldeles för mycket poddtid åt att prata om mina gamla födelsedagar. Men jag föddes faktiskt under OS i München. 2 dagar före det här terrorattentatet inleddes faktiskt. Så min morsa låg faktiskt då på BB i Umeå. Och födde med i allt det här som vi ska prata om idag. Så jag missförstår mig nog rätt. Men alltså jag betraktar mig faktiskt lite grann som ett barn av Svarta September. Alltså absolut inte ideologiskt, men rent kronologiskt så är jag ju det. Alltså Svarta September 1972. Det är jag.
Så du och terrordåden är i princip då jämngamla, kan vi säga?
Det kan man nog säga, ja.
Precis. Själv var jag ju knappt 5 år då de här spelen äger rum och jag har försökt tänka efter ibland, men jag tror inte att jag har några egna minnen ifrån dem. Däremot så har jag ju sett senare minnesprogram och jag har sett inspelningar då på de här spelens höjdpunkter. Den finske löparen Lasse Virens 2 OS-guld till exempel. Den svenske simmaren Gunnar Larssons seger på 400 meter medley och inte minst den sovjetiska gymnasten, den här fantastiska gymnast Olga Korbuts, mer känd som Sparven från Minsk, och hennes medaljer som hon tar i gymnastik det här året. Och det var ju också här, och det vet vi ju nästan på alla svenskar vid det här laget, att det är här som kronprins Carl Gustav möter Silvia Renate Sommelat för första gången, och det var då det bara sa klick. Men jag tror nog att det som de flesta idag minns och tänker på när man säger München 1972, det är nog de här blodiga händelserna som inträffade den 5 september, mitt under de pågående spelen. Och Andreas, jag tänker att vi som vanligt ska börja med en stämningsbild för att så att säga leda in oss lite grann i det här ämnet. Och nu får du följa med mig till München. Mm. Klockan är 4 på morgonen och det är som sagt var den 5 september 1972 och vi befinner oss utanför den obevakade porten 25A i den mur som omgärdar Olympiabyn i München. Och här står en grupp amerikanska idrottare. De skulle inte vara här alls egentligen. De har varit ute på stan olovandes och druckit gott tyskt öl och är sannolikt en smula berusade och ska nu försöka ta sig in i lägret igen utan att väcka allt för mycket uppmärksamhet. Och här stöter de ihop med 8 män klädda i röda träningsoveraller och de bär också väskor i händerna. Och de börjar samtala med varandra och det sker någon slags, vill säga, olympisk förbrödring här. De hjälper varandra över muren in i Olympiabyn och där inne tar de förväl av varandra. Amerikanerna går åt sitt håll medan de här rödklädda männen beger sig till den byggnad där den israeliska OS-truppen är förlagd. De här männen är palestinier, de tillhör terrorgruppen den svarta september. Och i sina väskor bär de inte idrottskläder utan k-pistar och handgranater. Inne i byggnaden ligger de israeliska idrottsmännen och sover. En av dem, Josef Gottfreund, vaknar av att en nyckel sätts i hans dörr. Och han kastar sig upp i sängen, men innan han hinner fram till dörren så öppnas den. Och där får han syn på 2 av männen som då har plockat fram sina vapen. Och han ropar till sina kamrater, det är problem, ta skydd allesammans. Men männen tränger in i rummet och israelerna fängslas. En av dem, tyngdlyftningstränaren Tuvia Sokolowski, lyckas fly därifrån. Medan brottningstränaren Moshe Weinberg skjuts genom kinden med en k-pist när han då försöker göra motstånd. Men motståndet är förgäves, snart är samtliga israeler infångade, men de ger sig inte utan fortsätter sätta sig till motvärn. Och den här stackars Weinberg som då har blivit skjuten i ansiktet kastar sig över en 19-årig terrorist som heter Mohammed. Och han är ju brottningstränare, vi får tänka oss att han är ganska stor och stark. Och han klår upp den här terroristen ganska ordentligt, han slår käken av honom, han slår ut några tänder. Men det här kostar honom själv livet, han får betala för det här med en kulkärve i bröstet. Han dör omedelbart. Och därmed så har det här terrordådet just skördat sitt första men absolut inte sista offer.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och jag tänker mig att vi alldeles strax ska återvända till de här dramatiska händelserna i München. Men jag tänker att först så måste vi säga någonting om den här organisationen Svarta September. Andreas, vad var det här för organisation och vad var det de ville uppnå med den här aktionen?
Ja, alltså det var väl en del av PLO, inte sant? Åtminstone den här väpnade grenen, den militanta grenen säger man va?
Alltså den PFLP. Som heter PLFP, ja precis. Ja.
Alltså jag tycker det här är jättekomplicerat. Alltså det finns det något som heter PLO-logi, alltså det är ganska kremlologi. Alltså det är en väldigt komplicerad organisation. Det är svårt att säga exakt hur allting hänger ihop. Men alltså det ingick på något sätt i det här nätverket där ju Yasser Arafat var någonstans i mitten och var en viktig figur. Men själva namnet då, 4 september, kommer väl från ett inbördeskrig i Jordanien i september 1970, där det var gamle kung Hussein, som jag själv då minns från min ungdom. Han inledde någon slags utrensningsmanöver då mot olika PLO-baser som hade fått växa fram då under hans beskydd under ett antal år. Men till sist så fick han nog, och med hjälp av Israel och USA så inledde han väpnade aktioner mot de här lägren. Och det blev ett väldigt blodigt inbördeskrig.
Mycket, mycket blodigt. Och som du säger, han hade fått nog. Och anledningen till att han fått nog, det är ju helt enkelt, under ganska många år så har ju Jordanien upplåtit territorium åt PLO. De har alltså haft en fristad här där de har haft sina baser och från Jordanien kunnat göra räder in, bland annat på israeliskt territorium. Men under det här året 1970 så har de ju också genomfört en lång rad flygkapningar. Och det har oftast drabbat det israeliska flygbolaget El Al, och det har påfallande ofta skett på flygningar riktade mot New York. Och det är ju det här som får bägaren att rinna över, kan man säga. Så syftet med alla de här kapningarna har just varit att få Israel att släppa fri till fångatagna palestinier. Det är det man har velat uppnå. Men de här kapningarna då, som det gör ju att nu får liksom den amerikanske presidenten, som då heter Richard Nixon, han får nog. Och tillsammans med Israel så bestämmer man sig för att nu är måttet rågat, nu ska PLO bort. Så den amerikanska sjätteflottan seglar ner till det här området. Och då blir kung Hussein nervös.
Mm.
Hjälp, kommer det bli ett storskaligt krig på min mark?
Så han
bestämmer sig då att han,
ja,
precis, nu ska palestinierna bort helt enkelt.
Ja, just det, ja.
Och det man gör då, det är ju, han ansluter sig till USA och framförallt till Israel, och man bombar ju faktiskt mer eller mindre sönder de här palestinska baserna. Och sen i september då så genomförs en stor massaker, och därav namnet Svarta september, för att liksom högtidlighålla det här. Och det här blir ju då ett terrorkommando under ledning av en man som heter Ali Hassan Salame.
Ja, just det. Alltså det går inte komma ifrån att det är ett väldigt vackert namn, ett episkt.
Svarta september är ett jättefint. Ja. Det är mycket med den här svarta handen och svarta september. Ja. Och, alltså det finns en slags inneboende dramatik, får man väl säga, i de här namnen.
Ja, exakt. Det finns en slags epik över det. Mörk epik.
Ja, men absolut. Det jag tycker är lite intressant här, det är ju att här har vi då en palestinsk terrorgrupp, Svarta handen. Men det finns ju också kopplingar till de europeiska terroristerna här. Bland annat då till den västtyska Baader-Meinhof-ligan. Alltså, hur såg de här kopplingarna ut? Eller om vi börjar så här, vilka var Baader-Meinhof och hur skapas de?
Det är också en ganska komplicerad historia. Men det började ju där på 60-talet, sena 60-talet i Västtyskland. Det är två individer, två studenter, va? En Benno Ornesorg och en Rudi Dutschke som blir mördade. Den ena av polis, den andra skjuts väl av någon slags högerextremist. Va? Och de blir någon slags martyrer då för den vänsterradikala delen av den tyska studentrörelsen. Och där ingår ju då bland annat Andreas Bader, Ulrika Meinhof och den här, vad heter de, Gudrun Enslin.
Precis. Den här Rudi Dutschke, han överlever ju, men han blir ju skadad för livet.
Ja,
men de här två dödsskjutningarna är ju det som egentligen får hela den tyska vänstern, kan man väl säga, att radikaliseras och bli våldsammare. Man talar om att nu har liksom den västtyska staten visat vad de är för några. Man kallar dem ju retoriken för, nu, det här är Auschwitz-generationen. Det var de som byggde dödsläger, och det har ju egentligen inte hänt någonting sen 40-talet. Och det här gör ju då att man bestämmer sig för att man ska helt enkelt ta till vapen. Det handlar om en väpnad kamp mot etablissemanget.
Ja, är det redan då de börjar prata om att de ska få, vad ska man säga, den västtyska staten att visa sitt fascistiska ansikte?
Precis.
Eller är det en senare fas?
Nej, men det är här, och själva grundtanken är ju just att det är en kamp mot både den fascistiska staten, men det är också en kamp mot allt som liknar imperialism. Det här är ju under Vietnamkriget, så man är ju mycket, mycket kritisk, och även mot USA. Och du nämnde ju de här huvudpersonerna här. Har vi Gudrun Enslin, vi har Andreas Bader och vi har Ulrike Meinhof. Och det här är ju rätt osannolikt, därför att Gudrun Enslin och Andreas Bader känner ju varandra och gör en del aktioner tillsammans. Ulrike Meinhof är ju faktiskt en ganska högt uppburen journalist på en vänstertidskrift som heter Konkret. Men hon börjar ju sympatisera med de här, och hon hjälper ju faktiskt till att frita Andreas Bader ur fängelset när han har suttit inne. Och tillsammans så flyr de här ju, de går under jorden. Och då hamnar de tillsammans med sin advokat, det är ju rätt fantastiskt egentligen, Horst Mahler, så hamnar de just på träningsläger i Jordanien, precis utanför huvudstaden Amman. Och det här är ju en kulturkrock, får man väl säga, utan motstycke. Här kommer tre stycken europeiska, alltså i varje fall intellektuella, men i alla fall inblandade på olika sätt i studentrörelsen, hamnar hos ganska så erfarna, rutinerade palestinska krigare och terrorister som inte alls tycker om de här västtyskarna. De betraktar dem som bortskämda barn, och det blir ju inte mycket bättre av att de här kvinnorna framhärdar i att sola nakna och fullständigt struntar i de här stora protesterna. Så det är ju liksom en, med en suck av lättnad får man väl säga, där palestinierna konstaterar att nu ska de ändå åka hem härifrån. De har lärt sig en hel del, hantera vapen, spränga, köra bil, närstrid och annat som är bra att kunna om man ska göra upp med den fascistiska staten, så att säga. Men hur ser den här kopplingen ut då till med svarta september? För den kommer ju in här, eller hur?
Jo, ja, precis. Alltså, de åker ju ner dit till Jordanien, och det här är ju då före inbördeskriget, va? 1970. Och får träning av den här snubben Ali Hassan Salame, också känd som den röde prinsen. Alltså så senare då skulle bli ledare för svarta september. Alltså han är väl liksom bossen i det lägret där de tränar och sola nakna. Alltså där får de en koppling. Och han hade vi till och med befunnit sig i Tyskland. Alltså han kunde uttrycka sig på begriplig tyska.
Ja, jag tror att han var ett student i Stuttgart, vill jag minnas. Och ändå, ja, han talar i alla fall hyggligt tyska.
Just det, precis.
Så de kan kommunicera där.
Så att de fick väl, de åkte alltså efter ett antal några träningspass då, eller vad man ska säga, att de har fått den här vapenträningen, så åkte de ju hem då till Västtyskland och fick sig, alltså, löften om olika typer av stöd, men de fick väl också med sig, alltså, vapen och sprängämnen och sådana saker. Och naturligtvis politiskt och moraliskt stöd från PFLP.
Och de blir ju också någon slags förebilder. Man har ju en mängd olika förebilder som, så att säga, det som sen blir Bademeinhof som de bildas utifrån. Det är ju dels från palestinierna, men det är också från den här grillaorganisationen Tupamaros i Uruguay. Man är ganska inspirerad av den nordvietnamesiska grillan och även, förlåt, FNL i Sydvietnam. Och även en amerikansk radikal grupp som heter Weatherman Underground, som man liksom modellerar sin organisation efter. Och det är ju efter hemkomsten här då, ungefär vid juletid 1970, som Ulrike Meinhof då, som den skickliga journalisten och skribenten, skriver ett manifest för en stadsgrilla. Hon förklarar begreppet och hon förklarar då att man har rätt att använda våld. Staten är inte orsåbar. Statens våldsmonopol ska utmanas. Och det här blir då en krigsförklaring, kan man säga, mot hela förbundsrepubliken.
Mot den fascistiska staten.
Precis. Har du läst sett det? Manifestet? Ja. Vet du hur den ser ut?
Nej, jag tänkte just fråga, har du läst det? Jag har inte sett det och jag har inte läst det tyvärr.
Jag har inte läst det, men jag har sett det och jag har läst, så att säga, utdrag ur det. Men det är ju, de kallas ju nu för Röda arméfraktionen, Rot arméfraktion, RAF. Och det här är ju oerhört känsligt i Tyskland, där man fortfarande har, alltså, tydliga minnen av Röda arméns, den sovjetiska Röda arméns framfart efter andra världskriget. Men man tar det här namnet och symbolen är ju då ett automatvapen mot en röd stjärna. Och så ser man då de här bokstäverna RAF i vitt under.
Mycket slagkraftigt.
Och vad genomför de för aktioner? De håller ju inte på så länge innan de blir gripna, men vad hinner de göra?
Ja, men så det är ju vadå, bankrån, det är mord, det är sprängningar, det är kidnappningar. Alltså, de går ju liksom, de går ju lite bärsärk där, men under en ganska kort fas. Alltså, Meinhof hamnar i fängelse, liksom Bader. Alltså, hela det gänget fängslas väl egentligen då ganska kort tid innan OS i München.
Alltså, ja, hela gänget fängslas ju och sitter alltså i fängsligt förvar när de olympiska spelen i München inleds.
Ja, precis, för de är ju en faktor under
Gisslan. De är en faktor. Jag tänkte vi kunde återkomma till det.
Ja.
Därför att när de här spelen invigs då den 26 augusti 1972, så kallas de kallas för fredens och glädjens spel. Och man har ju då tänkt att nu ska vi visa att vi är någonting annat. Förra gången OS hölls i Tyskland så var det i Berlin 1936, i just den fascistiska, nazistiska staten. Och nu ska vi visa upp ett nytt Tyskland, en ny förbundsrepublik för världen. Och man har ju satsat jättemycket på att det här ska verkligen bli fredens och glädjens spel, med satellitsändningar, ska liksom sända ut bilder över mer än 100 länder, och man har en helt nybyggd arena. Men riktigt så där blev det ju inte, utan spelen kommer ju att ta en annan vändning.
Dessvärre.
Dessvärre, ja. Och jag tänker att nu kan vi ju ta och återvända då till det som blev min öppningsscen här. Alltså vad är det som händer här sen?
Ja, men det börjar ju då med att efter att liksom gisslandramat liksom har gått igång, så väcks polischefen i München, Manfred Schreiber, vid 5-tiden på morgonen när telefonen ringer. Och då får han veta vad som har hänt och beordrar att området kring då israelernas bostad ska spärras av. Och samtidigt skickar då terroristerna ut några lappar med krav från ett fönster. Och det här känns det som, det där fönstret, redan här börjar kännas som saker som jag, naturligtvis inte då, men som jag liksom har sett på tv, alltså i tv-dokumentärer och grejer.
Jag tror att den här scenen finns med i den här fantastiska spelfilmen München faktiskt.
Ja, det är kanske det jag tänker på.
När man ser två stycken, jag tror för mig att det är maskerade män som släpper ut papperslappar genom fönstret. Och det är förmodligen med sanningen överensstämmande, därför att på de här papperslapparna så framställer man ju sina krav. Och här har vi ju då kopplingen till Baader-Meinhof, därför att det Svarta september vill, det är att man vill ett, ha ut 234 palestinska fångar ur israeliska fängelser, men man vill också att Andreas Baader och Ulrike Meinhof, alltså ledarna för Röda armé-fraktionen, ska släppas fria. Och så säger man då att ni har tid på er fram till 9. Därefter så kommer vi att avrätta en i gisslan varje timme. Och en kvart efter det att polisen har kommit hit, man har satt upp avspärrningar, så kommer en man ut. Han är också känd för de här bilderna. Han är också nästan på blivit ikonisk här. Han är klädd i ljusa kläder.
Det här har man ju sett på tv. Alltså,
ja, han är vitklädd, hatt, svartat ansikte. Ja. Han kallar sig Issa.
Just det.
Och han gör något tecken då åt de palestinier som fortfarande är kvar in i lägenheten. Och nu kastar man ut den här döda brottningstränarens lik på gatan.
Ja.
Och det är nu egentligen som man börjar förstå, vad är det som har hänt? För att man har ju inte haft någon uppfattning om att folk har dödats. Man har hört skottlossning, men vad är det som har hänt?
Just det.
Nu vet man.
Och nu börjar det kablas ut över världen.
Precis.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur hanterar tyskarna detta då? Vad är det man gör?
Ja, men alltså, mitt intryck är att alltså, de är lite oproffsiga.
Ja, det får man ju säga, minst sagt.
Och, alltså, de har ju bestämt sig lite grann från första början för att det här ska vara ett alltså, väldigt soft alltihopa. Det här ska ju vara fredens spel. Så liksom säkerhetsdetaljen är väl i största allmänhet ganska svag. Och säkerhetstänket visades ju dessvärre under det här dramat är ju ganska bristfälligt. Men alltså, man bestämmer sig för att försöka förhandla med terroristerna. Man kommer tidigt i kontakt med den israeliska regeringen som ju tycker att man ska köra hårt mot hårt. De vill ju inte gå med på terroristernas krav. Men tyskarna, de skickar iväg en förhandlingsdelegation. De vill ju, som sagt var, försöka nå fram då till en smidig, fredlig, oblodig lösning på det här.
Israelerna viker ju inte en tum. De säger bara nej, vi förhandlar inte med terrorister, punkt slut. Och som du säger, man får ju ändå förstå, visst, tyskarna gör väldigt många fel här på ganska kort tid. Fel som får alltså, fatala konsekvenser. Men det här är ju första gången man har utsatts för något liknande. Man vet helt enkelt hur man ska hantera det här. Så man försöker helt enkelt förhandla. Polischefen beger sig till Olympiabyn. Han träffar den här den vitklädda mannen med svartat ansikte och upprepar, som bara säger att nej, men vi har våra krav, vi, så här, det är som gäller, vi ska ut de här palestinska fångarna och Bader och Meinhof ur de tyska fängelserna. Okej, säger de, vi flyttar tidsfristen fram till klockan 12.
3 timmar till.
Och det jag tycker är lite märkligt här då är att då fortsätter de olympiska spelen. Man bryter ju inte, utan Japan spelar volleyboll mot Tyskland, tror jag, mot Västtyskland. Och så rapporterar man växelvis från tävlingarna och från det här pågående gisslandraman som man inte riktigt vet vad det ska ta vägen.
Jo, precis. Men det där har jag hört av min vänamor. Alltså liksom att det var väldigt bisarrt att följa med det där, för det var väldigt hastiga, vad ska man säga, scenbyten, så att säga.
Ja, men din mamma måste ju lägga och titta på det här.
Ja, jo,
på,
men hon följde,
det tycker jag är helt fantastiskt.
Hon följer med det här live. Men alltså, det är otroligt besynnerligt det där, tycker jag, lite smaklöst, att man liksom fortsätter med spelen. Det är alltså verkligen the show must go on.
Ja, men precis. Man vill ju så gärna att det här ska bli bra och sluta lyckligt. Men vid 11 så bestämmer man sig i alla fall att nu går det här inte längre. 11 på förmiddagen så avbryter man tävlingarna. Och så fortsätter man förhandla. Och man lyckas ju så tillvida att man lyckas ju flera gånger få terroristerna att gå med på att flytta fram den här deadlinen, den här slutliga tidsfristen. Och nu säger man nu, klockan 17 gäller, sen börjar vi döda
gisslan. För än så länge har de inte börjat döda gisslan. Vi har de första dödsoffren, men resten av gisslan lever.
Man skjuter ju en till här på eftermiddagen som har försökt ta sig loss.
Ja, okay.
Därför att man släpper ju in polisen i lägenheten och de får ju bara se hur det ser ut, och då är det ytterligare en som har blivit skjuten där inne. Så då har vi 2 dödsoffer. Och samtidigt som det här händer så berättar den här meddelarna Issa att vi har nya planer. Vi har ändrat oss lite här. Vi vill flyga till Kairo.
Ja, varför det? Vad är det som händer där?
Man känner väl att vi vill inte vara kvar på tyst territorium. Vi vill sitta i Kairo och därifrån kan vi fortsätta förhandla. Så han säger så här, jag kräver att vi ska få 2 flygplan och de ska vara redo på flygplatsen inom en timme. Och det vi har nu då, det är att vi har 2 döda israeler, 9 lever fortfarande. Det som är lite otur här för tyskarna är att man vet inte riktigt hur många terroristerna är. Man tror ju att det är 5, det visar sig vara 8, och det här kommer ju att få konsekvenser. Och sen händer det här som jag tycker är rätt så märkligt. Här har vi då, det här sker inför tv-kameror. Mm. Den tyska polisen har aldrig varit med om det här tidigare. Man har en specialstyrka, men den är ju inte utbildad för den här typen av uppdrag. Men man har i alla fall en plan. Och det är att man ska försöka ta sig in i den här byggnaden där gisslan befinner sig tillsammans med de palestinska terroristerna via ett ventilationsschakt. Och det är ju kanske en bra plan, inte vet jag. Men det faller ju på att det här filmas ju av tv-journalister och sänds på tv. Så Palestina ser ju vad som håller på att hända och ser till att det här inte blir, det blir ingenting av det här helt enkelt.
Ja, men alltså det är otroligt oproffsigt.
Ja, det får man ju säga. Vad händer sen?
Ja, men alltså den operationen då måste ju dessvärre då avbrytas. Istället för att Isa vet att det är 2 helikopter som väntar på att ta det här gänget till flygplatsen utanför. Det är nog väl militär flygbas utanför München, tror jag. De ska gå dit där det är tänkt var först. Det är en 200 meter lång väg och polisen har en plan, ännu en plan. De har tänkt sig att längs den där vägen så ska de placera ut en massa prickskyttar eller olika typer av polisenheter då, som ska genomföra någon slags fritagningsaktion. Men det inser väl terroristerna, de börjar ana oråd. Så de kräver att de ska bussas dit istället. Till de här 2 helikopterna som står och väntar. Men när de kommer dit då, för de skickas väl ut i någon slags bussar?
Ja, de åker i bussar och kommer fram till helikopterna. Och samtidigt då så har ju tyskarna förberett sig då för ytterligare ett fritagningsförsök eller att lösa det här problemet genom att gruppera 5 krypskyttar ute på flygplatsen. Och det här är ju en militär flygplats som heter Fürstenfeldbruck som ligger utanför München. Problemet är ju här då att man inte vet hur många terrorister man har att göra med. Man har 5 krypskyttar, 8 terrorister visade sig.
Men för att man tror att man har 5 måltavlor då?
Just precis. Och de här krypskyttarna är inte prickskyttutbildade. De har inte skyddsvästar. De har ingen riktig kommunikationsutrustning.
Jag förstår det inte det.
Ja, visst, och så här har ju också 2... Nu har det ju kommit hit några israeler också, representanter för den israeliska säkerhetstjänsten. Och de har ju betydligt mer erfarenhet av det här. Och de undrar ju, alltså, vad är det vi ser? Tyskarna har inte heller tänt några strålkastare, vilket innebär att de här helikoptrarna kan landa i mörker. Hur ska krypskyttarna kunna se sina mål i mörker om man inte tänder upp? Alltså, för att uttrycka det milt kan man väl säga så här att israelerna inte är speciellt imponerade av sina tyska kollegor.
Ja, men det, så här det, långt. Det är inte jag heller, måste jag säga.
Nej, och ja, vad händer sen? Nästa steg. Jag menar, klar, helikopterna landar.
Ja.
Och,
ja. Jag menar, så är det då, två terroristerna ger sig iväg mot helikopterna. Och då började de med prickskyttarna att skjuta. Och de är inte speciellt träffsäkra, som jag har förstått saken. Alltså det blir ju, där blir det ju liksom, utbryter det en ganska häftig eldstrid som faktiskt vara ganska länge.
Det håller på ganska länge. En av terroristerna träffas ju benet, den här Issa, som har spelat någon slags huvudroll här. Han lyckas ju ta sig i skydd och han rullar ju in under en helikopter tillsammans med fyra andra terrorister. Och här ligger de då och skjuter på varandra. Och det som händer här som är lite otäckt faktiskt är att det sprids ett rykte, för att det har ju samlats mängder med människor utanför staketet. Man har ju någon slags, nästan på som en picknick där, och det här är ju spännande och roligt att titta på. Och så det är ju många civila som ser det här, och där sprids ju då ett rykte som säger att gisslan är fri.
Ja, men det har jag också hört om.
Och det här är ju den första nyhet som går ut då, att det här har lyckats.
Jag tror till och med man höll någon presskonferens där man sa att gisslan var fritagen.
Precis, och Israels premiärminister Golda Meir har ju också fått den här uppgiften att det är över, det här har gått bra. Men det visar sig tyvärr att så inte är fallet, därför att nu skickar ju tyskarna in förstärkningar, bland annat i form av fyra stycken bepansrade fordon faktiskt. Och nu utbryter det panik, får man väl säga, bland terroristerna. Så vad händer? Vad är det? Nu kommer vi in i den blodiga upplösningen.
Ja, alltså det har redan varit ganska blodigt. Men alltså när de ser de här pansarfordonen rulla in på flygplatsen så får de ju panik naturligtvis. Jag tror en av dem reser sig och skjuter, alltså de fyra gisslan som befinner sig då på den ena helikoptern. Och så kastar den in en handgranat, va? Alltså, så
ja,
är det bägge helikoptrar eller bara den ena som exploderar?
Det är bara, jag tror bara det är den ena som exploderar. I den andra så skjuter man ju ihjäl de andra fem. Så ja, man skjuter alltså, ju alltså död på, tar ju död på hela gisslan här.
Ja, precis. Alltså, precis. Samtliga dör.
Det och det blir ju så rena kalabaliken här. Polisen öppnar ju massiv eld mot de här. Så här är det, fyra israeler dör ju här och några försöker fly. Men man får ju tag på de här tre sista, för de befinner sig fortfarande inne på flygplatsområdet. Men som sagt var, det här slutar ju illa med både döda terrorister och framförallt då samtliga döda i den israeliska gisslan. Så det är ju mycket, mycket dramatiskt och mycket, mycket, mycket blodigt.
Jag tror det är någon amerikansk journalist som säger "They're all gone", eller något sånt där. Alltså han står där liksom, han får in ett meddelande liksom i hörsnäckan. "They're all gone". Det är så känt obehagligt.
Ja, man hoppas ju in i det sista att det ska finnas någon levande kvar i gisslan, men när man kommer fram till helikopterna så möts man ju en förfärlig syn. Det är ju, den ena helikoptern är ju helt utbränd och den andra finns det bara döda människor kvar i. Och det drar ju fram till 3 på morgonen då följande dag innan Golda Meir, då Israels premiärminister, får veta vad det är som har hänt. Och hon vägrar ju att tro på det först, men jag har ju hört att allting gick bra. Nej, säger den som kontaktar henne, jag har en mycket dålig nyhet. Allting gick väldigt dåligt. Samtliga israeler är döda. Det är också strax efter 3 på morgonen som Reuters går ut allmänt med den här mycket dåliga nyheten, när man då säger det är klockan 3:17 på morgonen att alla i den israeliska gisslan är döda. Och det här får ju konsekvenser. Ja, Andreas, vad händer sportsligt? Hur hanterar man det här under spelen?
Ja, men det är ju också rätt knasigt. Alltså, man återupptar ju de olympiska spelen. Alltså, show must go on.
Det kör ju bara man har en sorgedag och sen så fortsätter man igen.
Precis.
Men så får det ju konsekvenser för medlemmarna i Svarta september, därför att israelerna finner sig ju inte i detta, utan Golda Meir ger ju sin säkerhetstjänst order om att genomföra någonting som kallas för Operation Guds vrede. Och det innebär helt enkelt att man ska leta upp samtliga som har varit inblandade i det här dådet, samtliga i Svarta september, och faktiskt skjuta dem, eller spränga dem, en efter en.
Hur många var det egentligen? Många var det kvar?
Jag vet inte riktigt, men den här jakten pågår ju i flera år.
Ja, precis. Alltså, den här ledaren, vad heter han nu? Ali Hassan Salameh. Han dödas ju först 1979. Det är ju långt efteråt.
Och honom spränger man ju till döds i Beirut, precis. I Libanon.
Det är det där som den där Spielberg-filmen handlar om. Den där fantastiska...
Precis, och det är den här jakten på terroristerna.
Wrath of God.
Precis, Guds vrede.
Precis.
Men det får ju också konsekvenser för Västtyskland, därför att man har ju lärt sig nu, alltså insett att man måste lära sig hur man hanterar den här typen av situationer. Så nu skapar man ju den här kända, har ju blivit en känd tysk antiterroriststyrka som heter Grenzschutzgruppe 9, eller mer känd som GSG 9, som blir experter på den här typen av gisslanfritagningar. Och jag har läst någonstans att de flesta länders specialenheter inom polisen tränar ihop med GSG 9 för att de är idag världsledande på detta.
Men du, får jag fråga dig en sak? Alltså, du är ju expert på tysk historia. Den här otroligt bristfälliga säkerheten kring OS handlade delvis om att man vill visa fram ett nytt Tyskland. Alltså, det skulle ju inte vara uniformerad säkerhetspersonal. Alltså, det kunde ju lätt ge en dålig smak i en tysk kontext. Det här var ju relativt kort efter andra världskriget, så det förstår jag. Men just det där att man skickar in då ett gäng krypskyttar som inte är utbildade och att man inte har utrustning, handlar det lite grann om det här med pacificeringen av Tyskland efter andra världskriget? Att man är så himla långt efter på det där området?
Det gör det. Man är jätterädd att man ska få sån här polisiära enheter som börjar likna, alltså militära eller paramilitära förband, som ger allt för mycket konnotationer tillbaka till den nazistiska 30- och 40-talen. Så det tror jag det är faktiskt en viktig förklaring till varför man är så illa rustad just i det här läget för att kunna gripa in, faktiskt. Så den tyska historien spökar ju väldigt, väldigt, väldigt länge, får man säga.
Mm.
Om man rundar av det här då, alltså det blir inga släppta palestinska terrorister, det blir heller inga släppta Baader-Meinhof-terrorister, utan det görs ju flera försök att få ut de här. Vi har ju ambassadramat i Stockholm där man också kräver att de här terroristerna ska släppas. Vi har en kidnappning av Hans-Martin Schleyer där man också använder för att sätta press på de tyska myndigheterna, men de släpps ju inte, utan de dör ju faktiskt i fängelset. Ulrike Meinhof litas hängd i sin cell 1977, den 18 oktober tror jag det är. Alltså samma natt så dör Jan Karl Raspe, Gudrun Enstin och Andreas Baader. Männen har då skjutit sig och Gudrun Enstin har hängt sig i en sladd till en högtalare. Och det här är ju inne i ett säkerhetsfängelse, alltså i Stammheim-fängelset, som är ett högsäkerhetsfängelse, får man säga. Och det har ju spekulerats mycket i, alltså vad var det som hände den här natten till den 18 oktober 77, alltså hur kunde detta hända? Hur fick de in vapen? Var det självmord eller var det Förbundsrepubliken som valde att ta saken i egna händer? Vad tror du, Andreas? Vad hände den här natten?
Eller var en del av The Wrath of God, till och med?
Just precis.
Jag vet inte. Jag kan ju inte låta bli att tänka på teoribildningen kring Karl XII:s död. Alltså, det är ju omöjligt att besvara den där frågan, egentligen. Men egentligen tycker jag inte att det är fullständigt orimligt att tänka sig att han faktiskt begick självmord. Alltså, de var fanatiker, de befann sig i ganska hopplös situation. Säkert, alltså, det säkert förekommer åtminstone psykisk tortyr. De plågade säkert av diverse inre demoner och maror som höll dem vakna på nätterna. Jag tror inte livet var roligt för dem just då. Men å andra sidan, när man liksom kollar lite grann på omständigheterna kring respektive dödsfall, så är det är ju oklarheter. Alltså, jag har noterat att Andreas Baader sköt sig i nacken, uppenbarligen. Det är ju ett ganska märkligt ställe att välja för ett självmord, tycker jag.
Ja, och tydligen hade han krutstänk på höger hand fastän han var vänsterhänt.
Precis, det är massor av sådana detaljer som är lite besynnerliga. Men jag tror
aldrig... Sen är det väl så att alla sådana här, den här mystiska dödsfall omges ju alltid liksom med rykten och spekulationer, får man ju säga.
Precis. Men har det utdelats någon slags order om det här från någon potentat någonstans i Västtyskland, USA eller Israel, så jag är rätt säker på att den orden har liksom delgivits muntligt. Jag tror inte vi hittar ett källmaterial som visar entydigt en gång för alla vad det är som
händer. Det här är ingenting som man lämnar efter sig i så fall.
Precis, no paper trail.
Vi kommer nog aldrig få veta. Och så är det ju faktiskt ibland med historien. Vissa saker får man helt enkelt lämna det här. Vi kommer nog aldrig få veta.
Och det är därför vi behöver historiker som kan gissa lite.
Absolut. Det var bra avslutningsord, Andreas.
Tack.
Tack för idag.
Tack till dig också.
Vi ses.
Hej då.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.